Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och mina ärade kollegor Hanna Fahl och Kristoffer Ahlström. Hej!
Hej!
Ja, vad skönt att ni var med.
Ja, vi var med.
Idag ska vi prata om Jordan Peeles Us, som ni tvingade med mig, min arma stackare, på häromkvällen. Kristoffer, vad vill du ta upp?
Jag vill ta upp på vilket sätt jag är Kulturkommissionens egen inhoppare för den långrandige profeten Jeremia.
Jag tänker vara den jobbiga jäveln som på ett väldigt irriterande sätt tar upp tre olika logiska problem med den här filmen som jag har stört mig på.
Själv tänker jag börja gråta några gånger för att jag blir så himla rädd när vi pratar om den här filmen. Och eftersom vi trots allt överlevde denna skräckupplevelse så kommer vi prata om precis hela filmen. Så till den som vill slippa bli spoilad utfärdas här med en varning.
Som barn tappar flickan Adelaide bort sig i lustiga huset på Strandtivolit och möter en exakt kopia av sig själv. I vuxen ålder tar hon med sig sin familj till ett hus vid samma strand, skräckslagen men lugnad av sin make. Tills det står en exakt kopia av familjen i trädgården. Vad vill de? Var kommer de ifrån? Och varför är de utrustade med stora gyllene saxar?
What are you people?
It's us.
They look exactly like us. They think like us. They know where we are.
Med anledning av det extremt läskiga klippet från trailern skulle jag vilja börja med att fråga er, Hanna och Kristoffer, hur läskig var oss egentligen?
Medelläskig.
Ja, nej, men jag tyckte att den var snarare lite mysrysig. Den är ju, han fick ju inspiration, Jordan Peele, till den här filmen av ett gammalt Twilight-avsnitt från 60-talet, Mirror Girl tror jag heter, som handlar om en kvinna som upptäcker
Twilight
sin
dubbelgång.
Twilight Zone, vad säger jag då?
Twilight.
Nej, det sa jag inte. Sorry, Twilight.
Vampyrfilmen Twilight.
Gud, okej, nej. Precis, från 60-talet. Nej, Twilight Zone såklart. Och det var väl lite den känslan. Men däremot så är det ju en scen, den som vår producent Oliver precis beskrev, när det står fyra personer vända bortåt utanför deras hus och bara står helt tysta och håller varandra i hand. Där jag hör mig själv säga wow i biosalongen. Så den scenen tycker jag är väldigt effektiv. Och
vi var ju i samma biosalong så vi hörde ju också dig säga wow i biosalongen.
Men jag tyckte nog att den var liksom eskalerande otäck fram till typ den scenen. Och sen tyckte jag att när man väl liksom hade fattat vilken typ av film det var eller var den var på väg, så tyckte jag att den blev mindre otäck.
Jag måste säga att när väl saxarna kom in i bild så kände jag ett visst mått av besvikelse. För det är väl alltid det att det man inte ser är så mycket läskigare och sen plötsligt bara okej, nu är det slasherfilmer plötsligt. Det är inte alls lika läbbigt. Så, ja.
Men jag tycker att å andra sidan så utvecklade det ju sig ju sen till mycket mer än en slasherfilm. Så att det är ju samtidigt att man hela tiden utsätts för en ny skräck eller en ny liksom dimension av det. Jag måste säga att jag tyckte det var så, men jag är ju också som lyssnare, long time listeners av den här podden, vet, extremt, extremt lättskrämd. Jag ville ju inte se filmen. Ni tvingade mig att se filmen. Och sen så var jag så här, okej, men jag kan sitta och ha liksom luvan upp. Alltså, jag slipper titta. Jag satt och kollade ner ganska mycket i knät, det ska jag säga, för det var så otänkt. Men jag överlevde. Jag klarade mig igenom det, tror eller ej.
Det var starkt gjort.
Tack. Bland det allra läskigaste vill jag också säga, tyckte jag var när kopian av Lupita Nyong'o, den rödklädda kopian av Lupita Nyong'o, börjar prata och har så in i helvete otäck röst. Nej, alltså Hanna, jag var på och tappade.
Nej, men den rösten, alltså hon är ju otrolig i hela filmen, Lupita Nyong'o, och den här rösten gör hon, den är perfekt. Den är otroligt läskig.
Jag måste säga att när jag först hör den så var det så här, det är en tunn balansgång mellan det liksom så här överdrivet teatrala och det som är läskigt. Men man får ju sen då, ja, egentligen är det mot slutscenen här, själva twisten i filmen, där man får en förklaring till varför det är så. Och då kände jag verkligen så här, aha, men nu köper jag rakt av. Då var det fantastiskt gestaltat. Och liksom, förmodligen vilken jävla akrobatik det måste krävas av liksom talorgan och så vidare. Ja. Få fram det där konstiga, hesa, överstämman.
Alltså jag skulle vilja läsa en sån exposé där, ja, man avslöjar verkligen exakt hur hon har gått iväg för att liksom,
för även hon har avslöjat, upp den här rösten. Hon har avslöjat att hon baserade sin röst på Robert F. Kennedy Jr.'s röst, som har liksom röstproblem av något slag. Så, men hon kanske har gått till en logoped och lärt sig att prata på det. För det är ju också så här, det måste ju skada stämman helt mycket.
Det är någonting med den som är, den är, det är liksom en trasig röst, men den har också liksom något spår av målbrott på något vis. Det här liksom hoppandet mellan en plågad falsett och en mörk liksom mans röst på något vis, som också känns ganska, alltså man skulle kunna, om man vill dra det riktigt långt, säga att den också är symbolisk mellan så här underjorden och över världen.
Verkligen, verkligen.
Nu säger du underjorden här, vi kanske ska slänga in en liten förklaring till vad de här personerna som då dyker upp och exakta kopior av familjen, ja, var de kommer ifrån, vilka de är.
Ja, varsågod att förklara, Kristoffer.
Nej, men det,
you took this upon yourself.
Vi kommer ju att gå in mer och mer på det här, men det är liksom, det görs ju klart och tydligt redan från början i liksom förtexten att det här är personer som förmodligen lever i tunnlar under jorden. Det är liksom en så här, ja, faktoid om att det finns tusentals mil av outforskade tunnlar, liksom nedlagda tunnelbanestationer, servicegångar och så vidare under jorden i USA, och vad kan finnas där, tro, punkt, punkt, punkt. Och då visar sig att där lever dubbelgångare nere i mörkret, som ja, vi återkommer väl till mer hur de uppstår och varför och så vidare, men det är väl det som är liksom kontexten när du pratar om underfolket och överfolket, så är det att har liksom dubbelgångare som har levt miserabla liv och tvingas utföra exakt handlingar av allting som sker ovanför ytan.
Precis. Men får jag fråga då, för vi pratade i vår tidigare podd, pratade vi om hans förra film, Jordan Peeles förra film, Get Out. Och det var 2 år sedan kanske, något sånt där, som den kom. Hur tycker ni att de liksom står sig mot varandra? Skiljer sig åt, liknar varandra och så vidare?
Jag tyckte mycket om båda filmerna, men jag tycker nog att Get Out var en starkare film och en starkare upplevelse egentligen. Och lite för att den utspelar sig mer i en kapsel, och jag tror att det är liksom lite lättare att få ihop den typen av skräckfilm.
Den är helt klart tydligare. Ja.
Det konceptuella är, helt enkelt.
Ja, precis. Den utspelar ju sig liksom i princip helt på en öde, ett öde hus, eller liksom ett hus som ligger väldigt avskilt. Mm. Medan den här filmen, vilket också är det jag tycker om med den väldigt mycket, ska sägas. Man tror kanske till en början att det här också är någon sorts kammarspel där den här familjen och spegelfamiljen ska göra upp med varann i det här huset. Mm. Men den världen öppnas ju mer och mer efter ungefär halva filmen, och man förstår att det inte bara är den här familjen som har en spegelfamilj, utan det är deras kompisars familj, och till slut fattar man att det är åtminstone hela USA. Den öppnar också upp en berättelse, så att man förstår att det här är en mycket större liksom historia än att den bara handlar om en specifik familj.
En sak som jag insåg att de båda har gemensamt som tema är ju kroppar som kontrolleras. I Get Out var det att man kunde liksom överförde sin själ, sitt medvetande till en annan kropp, och här är det kroppar som liksom tvingas imitera andras rörelser. Så det är liksom någonting med att inte ha en egen agens på något sätt, som väl är bärande tema.
Precis, eller så kroppar som man har delat i två typ. Så den symboliken är det. Men ja, absolut, jag håller med dig, Hanna, om att de är att den här ju är, men på sätt och vis är det ju en större film. Den andra är ju liksom rakare, tydligare, liksom också mer satirisk på det sättet. Tydligare med vad den vill förmedla, eller vad man ska säga, vad den vill säga. Det har ju funnits väldigt mycket fler olika och kanske mindre självklara tolkningar av vad Us handlar om. Men måste säga att jag tror att jag liksom har tänkt mer på Us än vad jag tänkte på Get Out, för den var, just för att den var så här, det var en jättebra film, jag minns den som jättebra, men jag har inte kanske ägnat så mycket tid åt den i efterhand.
Det fanns ett sånt givet och tydligt svar där. Mm. Men så här finns det öppet för hur många tolkningar som helst. Vi kommer väl till de flesta av dem. Men man kan även säga att den förra då, Get Out, var ju mycket mer, ja, väldigt tydligt politisk. Det finns ju politiska undertoner i den här, men Jordan Peele har även sagt, tror jag, i en intervju med Rolling Stone, liksom att ja, jag vill göra en skräckfilm med svarta personer där det inte är en politisk poäng med det. Det finns ingenting med liksom deras etnicitet som är liksom grundstommen i berättelsen, till skillnad från Get Out, där det verkligen handlar helt och hållet om det.
Nej, men verkligen, verkligen. Det är mer så att det bara är så här, liksom, vad ska man säga? Det är som en poäng i sig, att det är så här, ja, det, titta, det gick att göra en skräckfilm med svarta personer i huvudrollerna också, utan att det var liksom en del av skräcken eller vad.
Precis, för jag tänker på första George Romeros med zombiefilm Night of the Living Dead, så är det ju en svart huvudperson, men då är det också så här väldigt tydlig allegori till medborgarrättsrörelsen, och så här är ändå en svart familj, och det tror jag fan inte att jag har sett i en skräckfilm tidigare.
Nej.
Det inte görs poäng av det.
Och också eftersom hela den här familjen, eller ja, det är en liten definitionsfråga i och för sig, men faktiskt överlever i slutet.
Mm.
Det känns också som en ganska unik berättelse om med svarta huvudrollssymboler.
Märk att det inte är den svarta som dör först, som du brukar vara skräckfilmer.
Nej, precis. Det var det som var hans poäng.
Tack, Kristoffer.
Jag skulle också vilja prata lite grann om skådespelarna, för det är ju också Lupita Nyong'o, som vi redan har konstaterat, är ju otroligt bra. Elisabeth Moss gör också en otrolig roll som så här, vinmamman typ, som är kompis med familjen och hennes familj. Hur liksom, vi har ju pratat tidigare också, tror jag, om hennes Elisabeth Moss väldigt så plastiska ansikte, att hon kan vara både, hon gör ju också en otrolig dubbelgångare, för Elisabeth Moss är ju bra som Elisabeth Moss, men den hade ju kanske vilken skådespelare i den åldern som helst kunnat göra på något sätt. Det är inte förrän hon i de här extremt otäcka scenerna i den vita familjens hus, där de får sina dubbelgångare. Jag kan inte släppa hur otäckt det är när hennes liksom, underjordsmake dör och hon ställer sig vid fönstret, börjar så här, vråla rakt ut men tyst, och sen istället bara börjar skratta. Alltså, det är så otäckt! Oh, det är så otäckt.
Nej, men alltså, absolut. Alltså, Elisabeth Moss ansikte är fantastiskt. Fantastiskt är det. Det är ju Lupita Nyong'os också, men Lupita Nyong'os är liksom mer jag ska förklara. Elisabeth Moss ansikte är som att det är så flytande. Det kan förvandlas till precis vad som helst. Det kan bara så luckras
jag
upp,
vet,
i kanterna
och bara,
om vi bara kan sluta objektifiera kvinnor för en sekund här, så ska jag väl säga att jag gillar ju även hon och hennes make, hur de får gestalta det här liksom övre medelklassens semesteralkoholism, så här, som bara är helt ohöljd. Det är verkligen så här att mamma behöver sin medicin, och sen är upp det tredje glaset och ser på stranden till henne, och han bara, it's vodka o'clock, och sen bara när han sitter i sin förtölj och bara dricker drinkar och så trött, bara, men jag har så bra här, jag vill gå inte och kolla vad det är för läskigt ljud utanför huset, jag sitter och myser i min salongsberusning.
Det är ju apropå att han då vill fira sista kvällen genom att lyssna på Beach Boys. Det är ju väldigt, väldigt mycket bra musik i filmen, både liksom jättemycket hiphop och jättebra originalmusik av Michael Abels. Vi kan väl lyssna på det som är ett titelspår, eller vad man ska säga. Det spelas precis i början, spelas den här musiken till en bild, en utzoomning på en vägg fylld av kaniner i burar, som får en tydlig betydelse sen. Det är intressant med den här låten, tycker jag, Michael Abels berättade om hur han gjorde den, att han ville det är liksom inga riktiga ord, han har bara skrivit, det är liksom nonsensord som de får sjunga, och sen så är det en kör då där det är mycket barn med, och sen så liksom blir det fler och fler vuxna röster ju längre låten går. Den är väldigt bra, man kan lyssna på den. Men att han sa då just att han ville göra, att han ville att den skulle låta som en så här kampsång, eller som att det är så här folk som gör sig redo, som så här gör sig i ordning, men som är så här glada about it. Det är inte som att de förbereder sig på strid, utan det är som att de förbereder sig på så här något roligt som ska hända. Typ, som, det finns ju alltid ett sånt spår i så här, en musikal typ, där det är så här, massa kvinnor rusar omkring och så här, fixar med grejer. Det finns en sån låt liksom, i Israel och någon sån låt i Chess också, tror jag, som är så att det bara är så här, nu ska vi fixa och dona, och så är den låten jättemycket. Det är så jävla obehagligt, men jag har lyssnat jättemycket på den. We're Americans, säger läskiga rödklädda Lupita Nyong'o Red till familjen ovan jord när hon har samlat dem, satt fast dem i soffan. Det är ju, finns ju många olika tolkningar av den här filmen som man skulle kunna göra, men det är ju många filmkritiker, kanske framförallt amerikanska filmkritiker, som har konstaterat att det här är en film om Trumps USA. Vad tycker ni? Tycker ni att det är en film om Trumps USA?
Jag tycker så här. Ni sa ju båda två, medan jag satt talande tyst alldeles nyss, att det här inte var en film om ras. Och det är det ju inte riktigt, men det är jättemycket en film om klass. Mm. Och på det sättet så är det indirekt en film om ras också. Och på det sättet är det också en film om Trumps USA, naturligtvis. Men jag skulle säga att klass, det är ju det den handlar, det är det den 100% handlar, det är den absolut tydligaste symboliken.
Ja, jag tänkte att vi kan väl tappa in på det spåret sen, just klassaspekten, för att jag tänkte det finns ett spår som är typ freudianskt, som kanske har mer koppling till Trump än vad själva liksom det uttalet politiska är. För jag tänkte så här, inom liksom psykoanalysen så pratar man om liksom, ja, men det är jaget, det är över jaget och det är undermedvetna, och då brukar det oftast illustreras med liksom ett hus, att nere i källaren så är liksom alla mörka, dåliga sidor man har som man håller undertryckt, och liksom om det sen är rasism eller misogyni eller vad som. Och jag tänker att lite det kanske de symboliserar, de här som liksom lever nere i mörkret och sen ta sig upp också, liksom när vi låter våra dåliga sidor få överhanden och mobilisera det, så blir det liksom en kraft som kan ta över ett land. Och då tänker jag att det är liksom det som Trump har lyckats med på något sätt vis.
Fast
en tolkning, inte definitiva.
Nej, men jo, absolut, jag förstår den tolkningen. Men samtidigt så tycks ju filmen vilja säga i slutändan att det inte är så stor skillnad mellan de här underjordiska människorna och de överjordiska. För nu kommer den stora spoilern då.
Varsågod.
Twisten på slutet, som är att Lupita Nyong'os rollfigur har, som filmen börjar med, att som barn så försvinner hon in i det här lustiga huset, träffar sin barndubbelgångare, och sen så
så får man liksom inte mörker
ut, får man inte veta vad som händer. Nej. Men naturligtvis bytte ju de plats då, så att den mamman som vi tror är liksom den överjords uppe på jorden mamman,
fattade ni det på en gång?
Ja.
Att de bytte plats?
Ja, men jag tror att jag glömde nog bort det.
För så var det för mig också, jag tänkte så här, det här är något skit, nu har det hänt något skit. Och sen så liksom glömde jag bort, och sen så var det som att det är så här, för det var som också så mycket, var som att man hade liksom ingen tid att sitta och tänka på det. Nej. Under filmen, för det hände så mycket. Och så ibland dök det upp när då Adelaide liksom betedde sig lite, att hon så här står och klappar på liksom, en av sina liksom, underjordiska döttrar, eller vad man ska säga, vid ett tillfälle, så är man så här, varför är hon så förtjust i den här nu plötsligt? Så tänker man så här, ja, det är något med moderskänslor. Och sen då på slutet, när hon till slut då dödar det som sen visar sig vara överjord, liksom. Ni fattar.
Ja, precis. Men det som jag tänkte var, eller som jag tyckte var den liksom ganska tydliga sensmoralen av det här, är ju då att det här som man under stora delar av filmen tar för givet är någon sorts förvildade, primitiva, icke-tänkande, icke-riktigt kännande varelser längst ner på botten, i själva verket är offer för omständigheter, och med liksom, med exemplet då den här flickan som fick uppfostrats i konst och kultur och sång och musik och ord och dans och liksom allt det där underbara, vackra, också blir liksom naturligtvis en
välartad
produkt av det.
Ja. Ja, men verkligen. Jordan Peele själv han har ju liksom medvetet låtit bli och berätta precis vad som han höll på mycket mer med Get Out och förklara så här, det här är det, det här handlar om. Det har han inte gjort lika mycket här, men han har sagt just att det är en film som handlar om att så här, den andra inte nödvändigtvis är så här, någon som är väldigt långt bort ifrån, den andra är inte så här, en läskig mexikan eller så här, den andra är inte en svart person, alltså så, utan att det kan vara någon som är så här, mer lik dig än du tror typ. Så det är väl på det sättet är det ju såklart, och det har han ju sagt då på frågan så här, på vilket sätt är det här en politisk film, så att det handlar ju jättemycket om det är bara att det inte är så in your face kanske som i den förra filmen. Men jag skulle liksom vilja att vi pratade lite grann om den här konspirationen då som uppdagas som underjords som Red berättar för Adelaide om. Varför de här människorna finns under jorden, vad de är till för. Man får inte veta så mycket om det mer än att hon berättar att det är så här, regeringen hade ett experiment. De skulle se om de kunde göra kloner av människor.
Ja, alltså det sägs ju att det är ett experiment för att på något sätt så här, kontrollera den okontrollerbara befolkningen på något vis. Men det är lite oklart varför det skulle bli resultatet av att man delade upp människor i två kroppar. Mm. För det sägs ju då att kropparna gick att göra en kopia av, men själen delas mellan de här två kropparna då på något sätt.
Eller själen finns kvar. Man kan klona en kropp men inte en själ.
Jag tror att det sägs utan att den delas mellan kropparna. Okay, eller att den liksom okay.
Jag trodde det var att du underförstått att de där nere
var själlösa.
Hade en själ.
Precis, det tolkar jag
att
också.
Att det är det som saknas hos
dem. Nej, så tolkade inte jag det. Jag tolkar det som att det var det som var själva liksom kopplingen. The tether är liksom den här bandet mellan själarna. Det är därför de under jorden liksom måste upprepa det som de över jorden gör.
Jag trodde att det var det som var själva poängen, därför att det är det som de liksom
saknar. Och det är därför de beter sig så annorlunda.
Precis. Men jag kan ha fel. Det kan vara du som lyssnade bäst.
Men i vilket fall så måste man ändå säga det är lustigt då, för att man får nästan förutsätta att varje person, åtminstone i USA, då har en dubbelgångare som lever under jorden i alla de här liksom mils långa tunnlarna. Man kan ju känna så här, de insåg väl ganska tidigt att det här projektet inte riktigt funkar, eftersom de beter sig väldigt annorlunda och så. Man kanske efter 10 000 försök borde inse att det här kanske inte funkar, men så fortsätter man att reproducera 300 miljoner misslyckade försök. Och det verkar inte heller finnas någon vidare sträng säkerhet för att hålla dem kvar där nere under jorden.
Utan nej, det är bara att ta rulltrappan
upp i Lustighuset och sen är det ute.
Ja, men
jag undrar liksom om det här är sånt som man ska tänka på.
Det här kanske är nitpicking bara.
Ja, men det är det ju förstås. Men liksom, den liksom konspirationen, är det det som är det viktiga? Ja, det är det viktiga för mig, för att jag är en person som har kollat jättemycket på X-Files och därför bryr mig jättemycket om den stora konspirationen. Men också vet att jag aldrig kommer få svar på den, för att jag har kollat jättemycket på X-Files och man får aldrig svar på den. Men det är liksom, man kanske bara ska köpa det.
Framförallt så är det visuellt otroligt häftigt. De här tunnlarna under jorden, otroliga, det är verkligen som scener. Jag tänkte direkt på Kubrick och The Shining av någon anledning, men liksom de här långa korridorerna och
gud, liksom, ja. Man tänkte jättemycket på The Shining och han har också sagt att han är inspirerad av den, men aha, okay. men det är också så fort man ser dem så tänker man gud vad de är klassiska. Du sa att det var jättemycket så att det var länge sedan man såg såna klassiska scener, scener som man kunde göra parodier på.
Ja, men ögonblicksbilder som liksom direkt satte sig på näthinnan, verkligen så.
Otroligt filmfoto överlag.
Jag har en fråga till om själva slutet. Twisten på slutet, då får man ju veta att Adelaide själva verket är Red, de har bytt plats och allt det där. För det första, jag var lite besviken över att de sa det rakt ut, för att jag tänkte ganska länge att det skulle få vara så här den underförstådda slutsatsen. Och att det, jag bara, åh gud vad kul att prata om det här i podden, liksom, om vi tror att de hade bytt plats eller inte, och varför. Jag bara, ja, jag tror absolut att de har bytt. Men sen så sas det ju rakt ut och förklarades väldigt tydligt. Men sen den allra sista scenen, allra sista, så sitter ju den här familjen då, de har ju överlevt alla fyra, mamma, pappa och de två barnen. De tar sin bil och kör mot okänd plats, någon sorts frihetsscen, och så ser man sonens, den minsta pojkens ansiktsuttryck, och man anar att han fattar.
Mm.
Att hans mamma inte är hans mamma. Eller hur tolkade ni den?
Liksom? Verkligen.
Ja, det tolkar jag. Och jag ska också säga att sonen, jämfört då med sin spegelvariant, ska jag säga, är väldigt talande för ett av filmens teman som jag tror, eller som du var inne på, Hanna, också väl Adelaide, att hon, att hennes dubbelgångare kunde liksom rehabiliteras eller omformas till liksom en, ja, en mänsklig erkännande varelse genom liksom, ja, komma i kontakt med de sköna konsterna mer eller mindre. Och i just fallet med pojken tänker jag, man får väl liksom hintar om att han befinner sig på autismspektrum. Det är någonting de lyssnar på musik och liksom så här, kom in i rytmen nu och försöker känna liksom det här att hon, ja, återigen kontakten med, liksom, med konst och kultur. Medans då hans motpart är en liksom mer eller mindre förvildad som springer omkring på alla fyra och morrar och pratar om att så här, ja, han har problem med temperamentet. Och det är liksom, tänker jag, att det är väl vad som kan hända med en person på spektrum som inte får liksom den omvårdnaden och kärleken och, ja, så att man kan socialt justeras eller vad man kallar det liksom.
Mm. Gud, vad intressant, hade inte jag tänkt på.
Men varför är det liksom, varför är den här absolut sista scenen mer när man liksom får en aning om att han förstår liksom, vad är det med att man ska...
Det är väl bara en ganska liksom klassisk så här skräckfilmsscen, eller? För att jag tänker att det är självklart att han har då varit nere där i tunnlarna. Han är ju den enda som liksom kommer ner förutom Adelaide. Och hamnar där nere och ser när Adelaide dödar Red, eller tvärtom, eller hur vi nu ska kalla dem. Att han då ser hur hon blir. Hur hon som i själva verket är från underjorden blir liksom, hon kommer i kontakt med det här, vilket vi som tittare har sett tidigare också.
Ja, hon börjar skratta vid ett ögonblick efter att hon döde henne.
Och sen så kommer hon på då att hennes son är där och liksom slår tillbaka. Men jag tror bara att det är så här att de delar ett sånt ögon, alltså kanske också att det är nästan, för hon tittar på honom då med så här det läskiga underjordsleendet, typ som att det är som ett hot, att hon är så här, ja, vad ska du göra åt saken, typ. Något sånt, eller?
Ja, ja. Jo, verkligen är det ju en klassisk skräckfilms...
Men hade ju varit bättre om det inte hade varit så att man precis hade fått se exakt hur det gick till när de bytte plats.
Ja, verkligen. Alltså, för jag började nästan tänka så här att undra om Jordan Peele från början hade tänkt att låta det här vara underförstått. Och sen så var det en jävla testpublik som bara, vi fattade. En amerikansk dum testpublik som bara, vi fattade inte. Och så tvingades han klippa om alltihop.
Ja, det är faktiskt inte helt omöjligt.
Den hade varit så mycket bättre om man bara hade fått liksom,
jag håller med,
ana twisten.
Jag håller med om att det förklaras för tydligt. Det är också, ja, nej men verkligen, verkligen. Det finns ju liksom en massa andra så... små så här grejer som de har strösslat i filmen också, till exempel det här bibelordet Jeremiah 11:11 som jag kan läsa för er. Det lyder så här: därför säger Herren så, se, jag ska låta en olycka drabba dem som de inte ska kunna komma undan. När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem. Varför har han valt just det bibelordet? Är det bara för att det är coolt att kunna sätta en klocka på
11:11?
Jag tror nog det finns en djupare förklaring, men absolut, dels är det 11:11 att det liksom är symmetrin. Jag tänkte även på precis i början när de är på nöjesfältet, och det är väl två gånger om så dyker upp tonåringar klädda i Black Flag t-shirts, Henry Rollins gamla band, och deras logga är ju fyra vita lodrätta streck som då blir också 11:11. Men det är väl, alltså det citatet ur Bibeln är väl när Jeremia, profeten, varnar för en invasion norrifrån av Jerusalem där de ska straffas för liksom sitt omoraliska leverne.
Och det är det väl... någon som har googlat här?
Ja, självklart. Och lite allmänbildning i övrigt också, att ordet jeremiad, alltså någon som håller en lång jävla drapa, kommer från just profeten Jeremia. Så man kan tänka att han var en långrandig profet som bara malde på.
Är det lite som att du är den här poddens...
reply guy? No, Jeremia, okej, okay, I get it. Förlåt, jag förklarar någonting.
Nej, tack Kristoffer för att du förklarade det. Men det är ju liksom, men... också, och det är en sån, det som man första gången det här bibelspråket dyker upp då, så är det ju för att det står en hobo typ och håller upp en skylt med de siffrorna på. Och sen när Adelaide var liten och sen i vuxen ålder så ser de när de åker till stranden att samma person med samma skylt förs in i en ambulans, död. Och sen ser sonen på stranden att han är liksom den första som har tagit sig upp då. Hans uteliggarens dubbelgångare står blodig på stranden.
Jag tänker att det här blir ett utmärkt exempel, eller ett tillfälle menar jag förstås, för att koppla vidare till det som Hanna pratade om tidigare med liksom det politiska motivet i filmen, det här att det är liksom en revolution, för det är det bibelstatet handlar om, det är liksom en revolution eller ett uprising. Och om man ska titta på liksom de här som lever under jorden, så kan man också se dem som slavar eller ännu hellre då fabriksarbetare, eftersom de är klädda i liksom heltäckande röda overaller. Och de liksom tvingas leva på ett sätt för att de ovan jord ska kunna upprätthålla sin liksom cushy livsstil. Jag tänkte mycket på Fritz Langs den Metropolis, som också är liksom proletärer i overaller som sliter, och sen en dag så får de nog och bara gör uppror och rusar upp ur underjorden mot liksom, övre medelklassen där uppe.
Men är det inte också Michael Jackson-kläder man har på sig? För barnet Adelaide vinner ju en thriller-tröja. Ja, men har inte han på sig en sån
röd... Du tänker en röd skinnpaj?
Har han inte en sån... Är det någon annan?
Däremot tänkte jag på hårdrocksgruppen Slipknot, som jag hade så här, gasmasker och röda overaller som påminner väldigt mycket om den sonen i Spiegelfamiljen.
Ja, kanske blandade ihop. Jag vet inte om det är handsken också som jag tänker på, att de har sådana handskar.
Men och thriller, alltså det är ju absolut i den, det är ju med flit. Alltså det finns ju också någonting väldigt zombie-likt över den underjordiska.
Ja, men jag kanske blandade ihop.
Jag vet om det är apropå fler popkulturreferenser, men filmen inleds med en tjock-tv som visar liksom reklamfilmer, och jämte den tjock-tvn så ser man så här VHS-omslag på en klassisk skräckfilm som heter Shudd, som står för så här, vad det Cannibalist Human Underground Dweller, som var verkligen en sån 80-tals, vanligt 80-tals populärt tema, att folk kom upp ur kloaken och rövade bort människor och så. Det kände jag också var liksom en tidig hint av vad som komma skulle.
Jag har googlat nu, det finns inte en enda bild på Michael Jackson i röd overall. Det är bara jag som fabulerar ihop det här. Men apropå den här tvn i början då, vi måste också tala om Hands Across America. Hands Across America, som då var en sorts välgörenhetsevent 86, där människor skulle samla in pengar.
Otroligt kändistätt välgörenhetsprojekt som verkligen. Det var på den tiden. Det var verkligen underbart. Det var Live Aid, det var We Are The World, det var liksom en härlig tid.
Precis, och det är då en sån tröja som Adelaide har på sig under sin Michael Jackson-tröja. Som därför blir en sorts hang-up hos barn Adelaide kvar i underjorden när hon fastnar i underjorden, som gör att hon sen utvecklar en sorts nutida version av det, där alla underjordsmänniskorna ska samlas i en likadan Hands Across America. Heter det så?
Ja.
Vad handlar det om? Vad är det för någonting?
Men det var ju en manifestation mot hemlöshet och utsatthet, vilket är precis vad de underjordiska upplever, att de inte har hem eller plats i tillvaron.
Men det vet ju inte de. Alltså, vad är det Adelaide i underjorden tror att de ska tjäna på att göra det här?
Ja, men det är ju ett sätt att liksom manifestera ett upprop, att liksom göra det symboliskt.
Först dödar de dem och sen ställer de sig där. Det är ju efter att de har dödat människorna på ovanjorden som de bara ska börja leva som ovanjorden.
Jo, precis. Men alltså, jag tycker ändå att man på något sätt kan tänka att det är logiskt eller så, att ett traumatiserat litet barn så här, hänger upp sig på liksom, det sista hon såg. Eller sista, liksom. Det här måste ju varit det sista liksom, stora popkulturella fenomenet som hon såg på översidan av jorden, och att det sen följer med henne liksom,
Alltså det är otroligt snyggt.
Ja, precis. Och det är en väldigt snygg sån maktdemonstration. Att det är en enorm...
Jo, men vem gör den där för? För de har ju dödat alla.
Det här tänker jag, för det här tänker jag är Jordan Peeles tanke lite. För att den här manifestationen... Jag var tvungen att googla ganska mycket när jag fattade hur det var tänkt att man skulle samla in pengar genom det här. Bara, jaha, folk ska ställa sig och hålla varandra i handen. Mm. Och sen då?
Är det som att man ska trycka en sedel när man ska utan man med pengar?
Det var ju meningen att de som ställde sig i det här långa ledet också skulle donera pengar.
Ja, man reserverar sin plats
i kedjan. Precis, men det var inte som att det kostade en särskild avgift utan man skulle donera dem någon sorts frisumma. Det var inte så många som gjorde det. Alltså, de drog in ett antal miljoner, mycket mindre än vad man hade räknat med, och mycket gick till administrationen och betala alla de här reklamfilmerna.
Jag tror så fan på det.
Här är ett otroligt bra exempel på liksom, ska man säga så här, det kapitalistiska samhällets tomma symboliska aktivism som inte känner någonting till.
Men var det också då så att han var så här, vi kan göra en mörk version av det här. En mörk reboot som är att istället för att ge pengar och sen ställa sig och hålla hand, så mördar man någon och sen ställer man sig och håller hand.
Verkligen. För att jag är en person med tendens till OCD och nitpicking som vi nämnde förut, så har jag tagit med mig en lista på tre logiska luckor i filmen Us. Och nu kan ni invända att man inte ska se den här filmen på det sättet, att det inte är meningen att den ska hålla ihop
som jag redan har gjort
inbördes, som du har sagt. Men då vill jag som svar på det säga att Jordan Peele faktiskt själv i en intervju har sagt att han i sitt huvud har liksom en helt sammanhängande värld som den här filmen utspelar sig i. Och att för honom som regissör och manusförfattare så handlar det om att bestämma sig för hur mycket av den man ska avslöja för tittaren. Men att han själv naturligtvis har en liksom logisk
lätt
sammanhängande.
Lätt att säga när man inte behöver redovisa den. Eller?
Precis, för det gör han inte. Och jag vill ta upp tre logiska luckor.
Varsågod.
Ett, kaninerna. Det är det enda ätbara man ser nere i de här katakomberna. Och Red berättar ju också att hon har vuxit upp på en diet av råa kaniner medan hennes Lupita Nyong'o på ovansittande jorden har fått äta underbara, vackra, goda maträtter. Mm-mm. Men vad äter kaninerna?
Kaniner äter ofta sallad.
Ja, men det var alltså ingen sallad.
Det finns ingen sallad där nere.
Vad ni ser...
Nej, men det är klart,
man måste
väl
inte redovisa varenda rum i varenda tunnel. Det är klart att det kan finnas matförråd någonstans.
Men om det fanns sallad, då skulle väl ingen äta rå kanin?
Ja, men du kan inte leva på sallad. Som min pappa skulle ha sagt.
Så, varför är det inte jättemycket kaninbajs överallt om det är jättemycket kaniner?
För att det städas väl upp med jämna mellanrum. Du kan inte se det.
Om de inte städar på övervåningen så städar de inte ner i källaren. Men jag håller med dig, Hanna, om att just kanin var det verkligen det smartaste man kunde äta. Men jag trodde, när vi pratade om det här, så trodde jag att kaninerna var så här... Alltså literally försökskaniner, att de hade försökt dela liksom klona kaninerna först. För det är ju det man tänker i början också när man ser kaninerna syns ju precis i inledningsscenen också. Och då tänker man jaha, det är något försökskaninigt på gång.
Absolut ska ju de är också en symbol för försökskaninen eller liksom lab rat och så vidare. Men ja, ändå inte logiskt tycker jag.
Förlåt, jag bara kommer att tänka på har du sett The Favourite?
Nej.
Du har sett det. Ja. För där spelar kaniner en väldigt viktig symbolisk funktion i att de förökar sig, och det liksom är ett sätt att visa på liksom, ja, jag tror det är ångesten som bara ökar på i The Favourite.
Nej, drottningen har ju en kanin per förlorat barn.
Jo, och det symboliserar då dödsångesten över att mista barn. Men sen i slutet av filmen finns det en scen där de bara multiplicerar sig liksom i absurdum. Och att det kanske finns någonting liknande här i det liksom, i kaniner som reproducerar sig kraftigt liksom, de här underjordiska, att det finns så många av dem.
Ja, jo, absolut, kaninen som liksom symbol har jag inga invändningar mot, men logiskt har jag invändningar mot att de ska vara den enda,
menar du?
Logiskt och logistiskt att de ska vara den enda föderkällan. Två, min andra invändning, logiska invändning. Hela poängen med filmen är ju att kopiorna i underjorden tvingas göra ungefär samma saker som de ovanjord. Mm. Så till exempel när Adelaide ovanjord gifter sig med en specifik man, så måste också kopian underjorden gifta sig med samma specifika man. Och det visas på flera ställen liksom, hur de underjorden utför liksom, någon sorts perverterade skuggversioner av samma handlingar eller liksom rörelser och sådär, till och med som de ovanjord gör.
Det är också bland det otäckaste när man får se liksom nedanför scenen på Tivolit, som vi har fått se i början då, och de gör så pappan ska spela whack-a-mole och gör det på så jävla gud, det börjar gråta igen. Fortsätt.
Ja, i alla fall, de under jord tvingas upprepa saker som de över jord gör. Men om nu Red och Adelaide har bytt plats tidigt, borde det inte vara tvärtom då?
Jo.
Absolut.
Alltså den underjordvärlden som styr där. Men så är det inte.
Nej,
det blir nästan som om platsen i sig har en magisk funktion där liksom allting förvids.
Precis, det är den som är ovan jord är den som bestämmer. Alltså att det är, som, att det är den som liksom håller i trådarna på något sätt.
Och det hänger ju ihop, man ser filmen som en allegori över klassamhället naturligtvis. Att den som har resurserna är den som har makten och så vidare. Men...
Precis, men hur snabbt slår det om? Och varför kunde, för det funderade jag också på faktiskt, när i den scenen där man då får se underjords Adelaide ta stryptag på liksom vår Adelaide, om man ska säga. Hur fan kan hon göra det? För det betyder ju att när båda är ovan jord kan de göra vad de vill.
Ja, då har hon plötsligt fri vilja.
För då har hon ju agens. Då kan hon ju liksom bara ta ett strypgrepp och dra ner den i underjorden. Och när båda är i underjorden sen då, när hon drar ner ovanjordskvinnan,
då är de på jämlik plats. Det finns ingen logik i hur det här fungerar i alla fall. Det är min invändning.
Håll med.
Ja. Och nummer tre. Och nu, det här är jag inte 100% säker på, men jag är 99% säker på att i slutet när man får se de här the tethered underjordspersonerna bilda sin mänskliga kedja när de håller i hand och ska across America så ser man hur de liksom gör det på stranden och så fortsätter kedjan ner under vattnet. Vad då, kan de andas under vattnet? Varför skulle de kunna göra det?
Det är så konstigt.
Jag har inget minne av att vara under vattnet.
Jo,
men säg att det var under vattnet. Men det är väl inte säkert att de kunde andas för det. De kanske bara offrar sig för performancekonsten.
Men då kan de inte hålla varandra i handen. Då försvinner kedjan ändå.
Om någon bara håller i den andra som är drunknad under vattnet så håller de fortfarande
i varandra.
Jag såg säkert inte hur långt kedjan pågick under
vattnet. Jo, för man får se det. Du har rätt, Hanna. Man får se det. För det är så att kedjan går ner i vattnet. Sen kommer den upp igen på en liten kobbe. Och då får man se att de står där uppe igen och håller varandra. Liksom ner.
Det är så att de plötsligt är liksom helt omänskliga varelser som inte behöver syre.
Ja.
What?
Det verkar också väldigt dumt för att den verkliga Hands Across America-kedjan, den börjar ju Santa Monica där den här filmen har sin början och slut också och skulle gå till New York, så att de behöver inte vara i havet. De ska vara vid kusten och sen till den andra kusten på land. Väldigt osmart att liksom krypa ner i vattnet då. Ja,
hänger inte alls ihop, det är vad jag vill ha sagt.
Jag håller verkligen med. Det är helt sant och det är väldigt förvirrande.
Jag riktar skarp kritik mot Jordan Peele.
Då får jag be er att plocka fram de bästa meningarna som ni har stött på i veckan. Något kanske ur en roman eller kanske, om man får tro den här podden historiskt, något ur en amerikansk think piece. Typ. Hanna, vad har du med dig?
Jag har med mig den här meningen, den är på engelska. Det är ett citat ur en intervju. Everything that I said, I was like watching myself being like, how am I saying this stuff? Where is this coming from? Det här citatet är från Vanity Fairs vedervärdiga personporträtt av Beto O'Rourke, den amerikanska presidentkandidaten. Det var länge sedan jag liksom stötte på en sån offentlig figur som jag så instinktivt tyckte så fruktansvärt illa om. Och det är intressant med den här intervjun med Vanity Fair, tycker jag, för att den är, det är inte, jag tror att man kan läsa den verkligen som ett liksom en skildring av ett hjälteporträtt nästan, eller en så här ett bra liksom vackert snyggt liksom inkännande porträtt av en presidentkandidat, men jag läser den som, alltså jag tycker han framstår som ett sånt prakt arsle.
Är det så att du skriver under på Fox News namngivning av honom som Beda och Dork?
Ja. Nej, det är inte, för det som jag tror stör mig mest med honom, det här citatet då, det är ju från han berättar hur han ska hålla ett tal. Han bara, jag förbereder mig aldrig, jag bestämmer aldrig vad jag själv ska säga. Men så gick jag upp där och jag bara, är det här, is this a speech or is it? Och så bara hör han sig själv säga alla de här fantastiska sakerna och publiken, deras respons är otrolig. Alltså det är en sån, det är en sån otrolig brist på självdistans. Men han, Beto O'Rourke, är ju också, den här analysen har jag snott lite av en Slate-podd som jag tyckte var bra, som handlade om det här. Han är förkroppsliga i det här som så här vänsterkillar är så bra på, som är så här, jag är medveten om mina privilegier. Jag och min tjej, jag vet att det är hon som gör mest arbete hemma och det är fruktansvärt. Det är en produkt i det här samhället och jag är medveten om det. Som att det liksom ursäktar vilket beteende som helst.
Ja, men Hanna, du och jag har ju bråkat om Beida och Dork hela
veckan. Ja, för att det här är din, för att Beida och Dork är din nya mentala pojkvän.
För att jag sa till dig, och jag kommer att säga det nu igen eftersom du har ägnat de här minuterna åt att krossa Beida och Dork. Men jag pratade om den här intervjun och jag sa, ja, det var underbart när han sa det där. Where is this coming from? Jag bara, det är verkligen en kille för mig. Och det är verkligen, verkligen, verkligen en kille för mig, Beida och Dork. Tar inga liksom politiska ställningstaganden, för att jag, liksom, han har ju typ knappt någon politik. Han är så här bara karisma. Men det funkar på mig, det funkar på mig. Kristoffer, vad har du med dig för mening?
Underbart. Ja, jag tänkte vi fortsätter på det politiska spåret. Mm-hmm. Nu var det ju kvällen till torsdagen, så var det ytterligare då ett antal omröstningar i brittiska parlamentet angående Brexit, hur man ska göra. Det var väl 8 olika indikativa förslag stås fram om man säger nej till allt, för att det finns ingen liksom...
Många starka rubriker på de nejen.
Verkligen, och det, liksom, ja, men det råder en väldigt kraftig splittring och Theresa May har liksom ingen möjlighet att hålla ihop det här vad det verkar. Och britter har ju då en förkärlek och en särskild förmåga till att ordvitsiga smarta rubriker. Så jag fastnade för en vignett i BBC där de pratar om det här, liksom bara en sån stripe längst ner i skärmen. Det hjälper om man har lite förkunskap om brittisk postpunk tidigt 80-tal, men det handlar om splittringen kring May och huruvida att hon liksom inte har någon riktig kontroll i frågan, och då är det vignetten är så här: May division : she's lost control ? Som då är Joy Division, bandet Me and Curtis, och låten Control som går då, She Lost Control. Det ska vara väldigt fyndigt att klämma in allt det där i en sån snygg referens.
Och varför är det ingen som gör sådana i Sverige?
Nej.
Varför existerar inte fenomenet så under liksom, underrubriks i tv-humor?
Detta kulturfattiga land.
Ja.
Apropå kulturfattigt så ska jag läsa ett skämt rakt från Twitter som lyder så här: Reading Lolita in public but loudly saying things like "oh boy" and "this fucking guy" every couple of minutes so people don't think you're a creep. And det har varit mycket snack om Lolita på sistone, dels därför att det kom en bok förra året som handlar om riktiga Lolita, ett verkligt fall. En flicka som heter Sally Horner som blev kidnappad i USA och typ utsatt för nästan precis samma sak. Hanna Johansson skrev en jättebra obs-essä om det här som gick i P1 för några veckor sedan. Men också för att det har börjat cirkulera en gammal bild på Twitter från typ 2013 när Bradley Cooper dejtade Suki Waterhouse. Och det finns en bild från dem på dem när de ligger på typ en gräsmatta och så är det att Suki Waterhouse som är så här 21 och han är typ 40 ligger i hans knä medan han högläser Lolita för henne. Det är så jävla grovt men också jättekul och också couple goals. Och med det så säger jag så här: det har blivit dags att avsluta veckans kulturkommissionssession. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Thurfjell,
Hanna Fahl
och Kristoffer Ahlström.
Tekniker var Oliver Bergman. Tack och hej!
Hejdå. Hej då!